Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett fredagsavsnitt av Big Six. Och trots att jag har Fabian Jalkemo borta i Manchester så är han med oss, för inte missar du ett avsnitt av denna eminenta podd.
Nej, fan, och speciellt inte efter igår. Rösten är väl så där, men fan vilken jävla gårdag jag hade. Det ska bli kul att prata om den. Och idag, jag kommer inte be om ursäkt om jag har hybris eller någonting eller snacka mycket United. Det kommer bli mycket United idag. Det kommer bli hybris. Det kommer vara en positiv Fabian. Ni får överseende med det. Jag bryr mig inte. Så är det.
Nu är det ju jag som leder det här programmet, men det är väl klart att vi får väl börja i Manchester. Du låter lycklig. Men du låter också lite sliten, och det är med all rätt, för jag kan tänka mig att det blev lite blött där efter segern på Old Trafford.
Ja, nej, men det blev det värsta var ju att det var på en torsdag, så det barer stänger och så vidare. Vi höll oss ute vid arenan, mötte upp några gamla lagkompisar till mig från tiden jag bodde här, så nej, men det var jävla kul. Men som du sa, det var absolut både 2, 3 och 4 öl efter matchen, när jag spelade in i Rom satt jag på badrumsgolvet, men det var för lyhört nu, så jag sitter på golvet i en hotellkorridor, så vi får se om det kanske kommer ut några gäster där, så ni får överse med ljudet om det smäller lite dörrar och så. Det är som det är, som Erik Niva säger.
Ja, våra lyssnare brukar ju vara på som ljudet, men jag hoppas att ni får ha överseende då, eftersom du spelar in från en hotellkorridor då, i Manchester. Det blev några öl efter matchen, men jag antar att det blev några innan också. Ta oss till uppladdningen. Hur var stämningen i Manchester? Jag kan tänka mig att det är, nu är ju stämningen på topp då. Det är en ligacupfinal på söndag och när jag just tagit ut Barcelona. Men inför, jag kan tänka mig att det är ganska mycket medvind i den där supporterkretsen just nu.
Ja, men det var verkligen det. Att man pratade med folk som bor här, som har gått på matcherna i jättemånga år. Och det är lite konstigt i huvudet när man liksom säger att, för folk pratar upp den här matchen som att om United får med sig ett resultat. Alltså folk pratar om att det skulle kunna bli den bästa atmosfären på Old Trafford. Folk nämner semifinalen mot Barcelona 2008 när Scholes gör det här målet i krysset som den bästa stämningen liksom på 2000-talet. Folk pratar om att det skulle kunna vara liksom på den nivån. Det är klart att det blir lite clash i huvudet när det är en 16-delsfinal i Europa League, men just den här gången, det kändes inte som att det spelade någon roll, för det kändes som att United möter ett Barcelona, ett av världens största lag, och United är för första gången på 9 år tillbaka och på ett bra ställe, och det supporterskap är sällan vettigt, och det handlar om känslor, och där levererar rösten, briljant hör jag. Det är verkligen, folk kan håna att man liksom är så taggad och så glad efter en Europa League-match, men det är verkligen ett jävla go i laget och en tro på laget och Erik ten Hag och spelen, kärlek till spelarna som man inte har hört på 10 år.
Ja, och om vi tar oss till själva matchen då, startelvan. Inga större överraskningar, mer än att Wan-Bissaka verkar ha tagit den där högerbacksplatsen.
Ja, jag tycker det är ganska konstigt. Alltså, Dalot hade ju sina skadeproblem därefter VM och Fambisaka kom in och gjorde det. Ja, men okej okay för att vara Fambisaka, men jag tycker man ser kvalitetsskillnaden igår när Dalot kommer in. För han, det är som att spela med en man mindre på sig planhalva. Och sen kände jag väl att Weghorst har fått en liten revival när han har spelat som 8/10. Men som anfallare i första halvlek är han ju direkt usel. Och där ska Erik Ten Hag ha cred för att han agerar direkt i paus. Vilket han har gjort jävligt bra. Och jag såg någon statistik igår att United har mål från 19 olika inhoppare igår. Vilket, ja men det är en sanslös jävla matchcoachning. Han levererar match efter match.
Ja, han gör det mesta rätt, Ten Hag. Det är väl just de här värvningarna då, som man kan... just av Anthony, nu kliver han in och är avgörande, men du vet ju min inställning till honom. Och sen Weghorst då. Jag känner väl att man kanske... Sen hade han nog... Alltså, han hade nog inte jättestor plånbok att gå ut och handla för här i januari. Men den frågan, med tanke på Martials skadeproblem, borde man kanske ha tagit på större allvar. Nu tycker jag att Weghorst i kass igår, men han har fyllt en viss funktion. Men det går ju även att skratta åt honom som renodlad anfallare. För att han är ju totalt iskall, känns som, i offensivt straffområde. Men Ten Hag har ändå lyckats hitta någon roll till honom. Så man är lite tudelad kring Weghorst intåg i Manchester United. Matchinledningen då, från soffan kändes som att det var nästan elektrisk stämning, och det som du säger, det spelade inte så stor roll att det där var en 16-delsfinal i Europa League, för det här är ju två lag med medvind och som kommer att spela betydligt större matcher framöver. Och det var en häftig matchinledning. Högt tempo, bra tryck på läktarna och givetvis följt av en felaktigt dömd straff.
Ja, men det är som du beskriver, att stämningen var verkligen elektrisk och det kändes som att det var något speciellt i luften där de här, men, förutom att det var en Europa League-hymn och inte en Champions League-hymn, men bortsett från den första kvarten. Jag tycker United är ganska bra, det är två bra lag som möter varandra, och sen så, alltså det är väl en mental svaghet på något sätt att både United och publiken viker ner sig så kolossalt mycket efter den där straffen, och det kändes, den var ju mot sidan som vi satt på Stretford End, och det kändes live, alltså det kan inte vara straff. Och sen fick man ju se i paus på repriserna, och det kan inte argumentera för att det där är straff, och att VAR går in och har kvar den där. Jag orkar fan inte ta VAR, jag ska inte vara på domare nu, jag lägger ner.
Nej, men det... där har vi ju problematiken med VAR, för det går att hitta återigen stöd i regelboken för den typen av straffar, men det går inte att döma straff när en spelare på väg ut ur straffområdet får en hand på läggning på axeln som är ju extremt mild, men han väljer att falla, och då går VAR-rummet inte in och ändrar det här beslutet. Men det måste de ju göra. När man tittar på reprisbilderna så är det supertydligt att det där inte ska vara någon straff.
Nej, det blir ju som en bugg i systemet, för man känner ju direkt att VAR kommer inte ändra det där, för det går att argumentera någon liten promille att det är straff. Och sen, som jag var inne på, jag tycker att Alltså nu vänder United, så man ska inte sitta och klaga på mentaliteten för man går in i paus. Men den sista halvtimmen, både, det känns som en chock på läktaren. Alla var så jävla taggade, och sen känns det som att man blir bortdömda och spelarna viker ner sig. Och sen är det ju bara tur, alltså situationen i slutet när David De Gea slår den här indianaren, alltså 2-0 där, och United är till 98% säkerhet ute. Men om det är Rafael Varane som gör, eller om det är Lisandro Martinez som gör en otrolig blockering där. Men
det är
alltså
faktiskt Casemiro.
Ja, det är det. Det var fan vilken koll man har när man är på plats alltså.
Nej men det roliga var att jag såg det på reprisbilden. Jag trodde att det var Varann, men det är Casemiro som slänger sig raklång där och står för den blockeringen, så att det behöver du inte skämmas för. Men nej, jag håller med, 2-0 där och den här matchen är över. Sen är det ju, Barça är ju, som du säger, efter målet det bättre laget, och det är ju en viss nivåskillnad. Jag vet inte om vi någonsin har haft en större nivåskillnad i en match mellan lagens båda nior, alltså Lewandowski kontra Weghorst. Det är klart att det är lättare att bedriva en offensiv matchplan när du har Lewandowski som nia, som ju visar att han är så mycket mer än bara en bra målskytt. Han är ju en otrolig länkspelare och han är så nyttig för det här laget. Tänk om han hade spelat i det andra laget, då hade ni ta med fan vunnit ligatiteln också.
Ja, nej, det tror jag också. Men som sagt, det var häftigt att se. Jag kan ha varit första gången jag såg Lewandowski live. Och man har väl kanske tidigare sett honom som du säger, som en målskytt. Men just det här, han är inte wow igår. Men just det här, alltså smartnessen, alla aktionerna gör i länkappspelet med de här skarvningarna när han liksom gör sig stor. Och det är ändå Rafael Varane är liksom fysiskt stark. Och Lisandro Martinez är kanske en av de mest aggressiva mittbackarna vi har. Men han, alltså hans närvaro, alltså det, den skräckinjagande spelare att ha emot sig.
Ja, nej, det är en högklassig anfallare. Men du, i paus då, då agerar ju Ten Hag, som du säger, byter verkligen spelsätt, blir det ju, eftersom Weghorst, mer av en target än vad han nu var i den första halvleken, kliver ut och så hackkyckling Anthony in. Och jag är så nära, jag har ju en liten historia av mig här, i alla fall de senaste veckorna, där jag kliver in och jinxar. Jag går ut och bedömer en spelare eller ett lags insats och så får jag motsatsen emot mig. Och jag var så nära igår att skriva tweeten, jag blir så provocerad av Anthony. Vad gör han i den här typen av matcher? Och så kliver han in, såklart då. Och smäller in 2-1. Men dessförinnan tycker jag att han är direkt svag. Men det blir ändå ett bättre United. Men det är väl också att man får andra typer av instruktioner. Ett Barca som faller lite lägre. Och United blir lite mer desperata. Men det är ett klart bättre United än andra halvleken.
Ja, så är det verkligen. Sen, precis som i första halvlek, målet gör ju jättemycket. Det är ju
ja, det kommer ju så tidigt här. Freds,
ja, alltså, det är väl efter en och en halv minut. Nej, men att Fred gör det där målet, och det var kul. Jag hade faktiskt inte hört den sången innan, men United har ju alltid sjungit om Ryan Giggs från en Joy Division-låt som heter Love Will Tear Us Apart. En ganska känd så här gammal, om det är 70-tals brittisk synt-låt, där man sjunger Giggs will tear you apart again. Men efter igår så började folk sjunga om Fred istället, Fred will tear you apart. Så det var fint att Fred, han har på något sätt blivit en jävla kultspelare på ett sjukt sätt.
Ja. Och han kliver in och gör en del viktiga mål också. Och det här är ju verkligen påpassligt av honom. Det är ett snyggt mål. Hur han får med sig det där. Och sen kanske det är lite av en smalbensträff. Men den sitter fint nere i hörnet. Och mål förändrar ju, som det heter, matcher. Och det är ju viktigt att det där målet kommer så tidigt. Man ser på Xavi också. De zoomar in honom. Och han inser och fattar ju också att det där var inte bra. För nu får de ju också, United får ju med sig publiken efter det målet, i känslan.
Ja, hur lät det? Jag måste bara fråga hur lät det på tvn, för känslan folk som var på plats säger liksom att det är det absolut bästa på väldigt länge, framförallt med första kvarten och andra halvlek då.
Ja, de växlarna vet jag inte om jag kan dra, alltså det är svårt för mig, men absolut att det blev en nivåskillnad i ljudkulisserna. Det kändes som att publiken levde upp och att det verkligen blev allvar, och det har man ju också så här ifrågasatt inför den här matchen. Hur viktig är det här dubbelmötet för United? Vi vet var de befinner sig i ligan. Det finns till och med en liten möjlighet till att nå hela vägen. Men framförallt att ta den här så viktiga Champions League-platsen. Samtidigt då som det är en hunger kring titlar. Och Europa League hade definitivt varit en titel som man värdesätter högt, men jag visste inte riktigt hur man skulle få med sig publiken i den här matchen, men det gick att ta på hur mycket ett avancemang skulle kunna betyda när Fred gör 1-1, för det märktes av i soffan.
Ja, men det kändes verkligen sådär. Jag var ju själv inne på att det gör inte jättemycket om United åker ut här, sett till att man ska spela final i Ligakuppen, man är vidare i FA-kuppen och man har gett sig en bra utgångsposition i ligan. Men känslan är ju mer, alltså dels på Camp Nou, United såg upp så bra, och känslan igår, man såg även på sättet spelarna firade på. Det var något mer än en 16-delsfinal i Europa League. Och det har nog mycket med att modet United är Barcelonas situation i La Liga. Hade Barcelona haft förra säsongen när man är direkt svaga och spelar med spelare man knappt hört talas om, då hade det nog inte varit samma känsla. Men just för att Barcelona också är tillbaka så var det verkligen en värdemätare mot ett europeiskt topplag som inte United har kunnat möta sig med de senaste åren. Så det kändes verkligen som att det här var bekräftelsen för att United är tillbaka. Och som jag sa, så sätter Rafael Varane, alltså så här, fira med publiken efter matchen, Casemiro och Lisandro Martinez, alltså det här var mer än en 16-delsfinal i Europa League.
Ja, och så tror jag också att det känns skönt för er United-supportrar att i tisdag så spelades det ett annat stormöte i en större turnering visserligen, men med två lag som går betydligt sämre i ligan. Och där fick ju Liverpool smaka ordentligt. Vi ska prata mer om den matchen alldeles strax. Men där lämnar ju Real den matchen med 5-2-seger. Och Real ligger ju faktiskt 8 poäng efter Barcelona. Det har varit väldigt tydligt i La Liga i år att Barcelona är det bättre laget. Att då United kliver in och slår ut Barcelona, det är ju också ytterligare... Det är ytterligare en fjäder i hatten för ett United att ni slår ett europeiskt topplag.
Ja, nej, men verkligen, man var ju lite, jag har ju gått ut och halvskojat med nivåskillnaden på Premier League och La Liga på sociala medier, men man var ju lite nojig där när alla när det blir liksom ett kryss och tre förluster för engelska klubbar i Champions League och sen United ska upp och möta Barcelona, hade inte åldrat asbra om Barcelona slog ut oss också, så nej, det var en jävligt viktig seger. Och nej, Anthony är sjuka målskyttare, Anthony och Fred, det är det som är så nice på något sätt. United har ingen riktig nia på det sättet. Rashford utgår ju mer från vänster och han gör alla målen, men det finns många matchvinnare. Det är på något sätt jävligt nice att kunna ha en sån bred trupp. Alltså man har ju ifrågasatt många spelare många gånger, men att man kan ha en Sancho där som hoppar in, startar vissa matcher, hoppar in vissa, sätter in, ja men byterna, sätter in Anthony, sätter in Garnacho, sätter in Dalot. Jag tycker alla, även om Anthony är ganska svag överlag, men han avgör matchen. Jag tycker alla de byterna är med och avgör matchen. Jag tycker vi får ett mer tryck på dem när han byter in Dalot istället för Fambisaka vid ställningen 1-1 också. Så det är ett modigt byte av Ten Hag, ett jävligt offensivt byte.
Ja, han fick träff även på det. Känslomässigt då, hur högt håller du det här 2-1 målet? Jag tänkte på det där och jag kunde ana från soffan att du firade väldigt hårt. Du har ju varit på Old Trafford väldigt många gånger och vissa mål betyder ju mer än andra. Hur högt håller det här målet?
Nej, men alltså jag har ju några bortamatcher i Europa som jag håller på liksom helhetsupplevelsen kanske det bästa, men jag tror att jag fick det till att vara min 47:e match på plats. Och hemmamässigt är det här, det kanske är att man inte har landat än, men jag skulle säga att det är den bästa liksom känsloupplevelsen och stämningsupplevelsen och helhetsupplevelsen i Manchester. Så den är, nej men jag tror inte att det är bara för att jag är fortfarande liksom hög på känslorna från igår, men jag skulle faktiskt säga att det är den bästa upplevelsen på hemmaplan överlägset.
Tankar kring Europa League framåt nu då? Det är ju fortfarande bra lag kvar. Sevilla är där och vi vet ju hur skickliga de är i den typen av sammanhang. Vi har Juventus som tog sig vidare och är säkert sugna på att plocka hem en titel med tanke på att de inte kommer kunna vinna Serie A. Och sen har vi även Arsenal där. Men det är väl bara att gå all in nu va?
Ja, nu måste man ju gå för det. Sen skulle det vara jävligt skönt att få ett på pappret sämre lag så att man kan rotera lite, att man inte får, nej men så att man inte får ett dubbelmöte med Juventus här som ska in mellan alla de här alltså galna Premier League-schemat. Och vi har, ska möta Liverpool snart, sen har vi Brighton borta. Det är ett ganska tufft schema som kommer upp så här lite. Det går lite under radarn för att man tänker att Brighton på pappret inte är så jävla bra, men Brighton borta är ingen lätt match. Så det hade varit jävligt skönt med en lite lätt lottning så att man inte som sagt använder ett dubbelmöte med Roma eller Juventus, även om United skulle vara favoriter, så ändå tuffa matcher som kommer ta jävligt mycket.
Ja, det vore kanske skönt att få vila en spelare som till exempel då Marcus Rashford. Jag vet inte om du har tagit del av den bilden han har delat på Instagram.
Jo, jag såg igår, jag hade inte ner så jävla mycket tid på det, men han någon sån här sjuk grej va, så här bandage för huvudet.
Ja, alltså han emojin är ju då att han lägger upp emojin med bandagen till huvudet och det är väl en signal på att allt står inte rätt till. Och så lämnar han då arenan med ena skon i handen här. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än att han har fått en smäll, har blivit skadad. Och då är det såklart den stora frågan, kommer han att spela på söndag? Det har ju såklart inte du svaret på, men det är väl klart att det där är inte så positiva signaler från Rashford.
Nej, och det är på något sätt konstigt, för jag tror, nu var jag inne på hans Instagram och nu har han ju lagt upp en liksom, jag menar, att what a night, bla bla bla, så där från PR-teamet. Men att han lägger upp en sån där bild känns jävligt konstigt. Jag vet inte om han liksom vill tricka Eddie Howe och Newcastle eller vad det är frågan om, men alltså är han skadad är det ju jävligt konstigt att lägga upp den där bilden.
Ja, jag tror det ska mycket till att han missar ligacupfinalen på Wembley här på söndag, men det är lite läskigt där. Vi pratar såklart mer om Manchester United och den här ligacupfinalen lite senare, men jag tänker att vi kan lämna det som hände på Old Trafford och ta oss vidare ut i Europa och prata Champions League då. Och innan vi tar oss an de två matcher som har spelats i veckan, så konstaterar vi efter att första mötet har spelats att de engelska lagen har mäktat med tre förluster och ett oavgjort resultat. Ganska så svaga siffror, eller rejält svaga siffror, i tider där vi pratar om Premier League som den stora superligan och ligan där den absolut bästa fotbollen spelas. Ja, vad ska vi dra för slutsatser av det hela?
Alltså jag vet inte, jag tycker väl att man inte ska dra någon slutsats alls efter ett möte. Tycker jag väl inte. Alltså kollar man rent nyktert på det så är det väldigt dysfunktionella lag på många sätt som har gått in i de här dubbelmötena. De mest välmående klubbarna i England spelar i Europa League. I ja. Manchester United och Arsenal, kanske de mest formstarka. City, ja men fortsätter, om vi bara ska svepa igenom alla fyra. City fortsätter famla i mörkret. Jag skulle nog fortfarande hävda att man är på en historiskt låg punkt under Pep Guardiola, om man bortser från den första säsongen, om man ser till kvalitet på plan. Real Madrid eller Liverpool, fine att de har blivit lite bättre offensivt, men det här är alltså ett lag som har släppt in tre mål mot Wolves och Brighton den senaste månaden. Det var väl, alltså ingen såg ju vad som hände, att det skulle komma så där grovt, men det fanns ju någonstans där. Spurs, ja men har inte varit jättebra på hela säsongen, och med Bentancur och med Lloris borta så ja men de är inte heller på ett bra plan, och Chelsea kan ju inte göra mål även om man gör en bra insats. Så alltså det är klart att det är förvånande att det inte är en bättre leverans efter första mötet, men sen samtidigt det är inte ett enda formstarkt lag som gick in i de här dubbelmötena i Champions League.
Nej, jag tycker du summerar det bra där. Det är ju faktiskt fel lag som just nu spelar i Champions League om vi ska försöka försvara ligan. Manchester United visade igår vilken nivå de håller, och hade Arsenal varit med i Champions League så hade vi pratat om dem som en av favoriterna som faktiskt kan ta det den här säsongen, med tanke på hur öppet det känns. Och om vi börjar då med Liverpool, så är det ju en helt otrolig match på Anfield här i tisdags, som tar en märklig vändning. Vi hade ju en diskussion efter matchen mot Newcastle kring om Liverpool är tillbaka eller inte. Och vi sa väl, eller jag sa i alla fall, att vi vill väl se den här matchen mot Real Madrid först. För det har ju varit lite märkliga matcher den senaste tiden. Och då syftar jag till den här Newcastle-matchen där man håller nollan, men där man verkligen har, ja men stjärnorna står ju verkligen rätt i den matchen. Man lyckas freda målet. Alisson står lite på huvudet. Liverpool gör två mål på sina två första lägen. Och sen får man det här märkliga röda kortet. Ändå så har man ganska stora problem i den matchen att försvara sig. Men man lämnar där med nolla. Och den matchen betyder ju väldigt mycket i kampen om Champions League-platserna. Man tar in tre poäng på Newcastle, och man hade en seger mot Everton i bagaget sen tidigare. Och man trodde att nu ska Liverpool studsa. Vi vet vad europeiska kvällar kan göra med Anfield. Det var ju en häftig inramning. Och så får man även den starten då mot Real Madrid, som också kommer med lite så här, även om det har sett lite bättre ut i ligan, så är det ju ganska stora tvivel kring Real Madrid, som det har varit under en ganska lång tid när det kommer till Ancelotti. Men som man också vet, med om man bara blickar tillbaka till fjolårssäsongen, att det här är ett lag som, trots att man går lite knackigt, att man inte är så övertygande, alltid lämnar dubbelmötena med att gå vidare. Men vad säger du om den här matchen? Den är ju riktigt sjuk.
Nej, den är, som sagt, den är helt sjuk på så jävla många plan. Man framstår väl som lite dum i huvudet, men jag hävdar ju på många sätt att Real Madrid, det är klart att det är någonting. Alltså att det är Real Madrid, att de sätter på sig de där vita tröjorna, att de fortsätter tro, och det tyder på en mentalitet i truppen. Men man hade tur förra året, och man måste kunna ta det där. Man kan ha tur och man kan förtjäna det. Men man var underlägsna i åttondelsfinalen mot PSG, i kvarten mot Chelsea och i semin mot City och i finalen mot Liverpool. Sen som sagt, det är en mental styrka att göra det där, och sen sättet man gör det på Anfield, alltså folk här, jag gillar ju att prata XG, jag tycker att det är intressant att det visar någonting sett över flera säsonger, och man kan bedöma spelare sett till över- och underprestation med XG, men i individuella matcher tycker jag att man ska vara försiktig med att prata XG, att Liverpool var bättre, för nej, Real Madrid är helt överlägsen i den här matchen. Man vet exakt hur man ska straffa Liverpool. Jag vet inte vad Klopp tänkte, om han ville ha Yogo med snabbhet för att dubbla Vinny Junior, men alltså den lekstugan han har där ute mot Trent och Yogo med, alltså de blir så blottade på så jävla många sätt. Och sen är det ju på något sätt signifikativt att Yogo Gomez är inblandad i Reals första fyra mål på något sätt. Man tyckte genuint synd om honom när han blev utbytt där mot Matipi, om det är 75 eller när det är.
Ja, det är en fruktansvärt blek insats från Gomez, men det är också en blek insats från Van Dijk. Nu är det Gomez misstag som blir väldigt tydliga i den här matchen, men Van Dijks styrka genom alla framgångsrika säsonger i Liverpool, det är ju att han gör sin omgivning bättre. Och nu är han visserligen tillbaka efter en skada, och är väl inte toppslag, men problemet fanns ju där även innan skadan. Det går inte att känna igen honom, och jag känner som att hela Liverpool som lag har tappat sin trygghet där bak sedan Van Dijk kliv in i den här formsvackan. För man kan göra mål på Liverpool på alla sätt nu. Det spelar ingen roll om de står lågt, om de står högt, fasta situationer. Man blir ju straffade gång på gång. Och de matcher där man står emot, det är ju för att Alisson har en bra dag. Den offensiven tycker jag ser bättre ut nu. Jag tycker många av de här spetsspelarna börjar ta kliv. Jag säger inte att Salah är tillbaka, men han är bättre än vad han var innan. Och nu gör han framförallt skillnad då i... Nej, men att han spelar fram sin omgivning. Han gör ju också ett mål, men den får väl Courtois ta på sig. Darwin Nunez fick ett väldigt... han gjorde ett viktigt mål för honom i matchen mot Newcastle. Och det här målet som han gör i matchinledningen...
Klass
alltså. Går upp till 1-0. Det är ju klass alltså. Dels löpningen. Passen är ju otrolig också såklart från Salah. Men att han vågar ta till klacken där. Det visar på att det är ett annat självförtroende i Nunez nu, vilket båda gått inför fortsättningen. Och sen tycker jag även att Gakpo ser mer självklar ut. Så att offensiven ser ju bättre ut, men defensiven får de ju inte ordning på. Och de är ju lite naiva här. Och jag har ju sett en del Liverpool-supportrar kritisera Klopp för varför liksom faller man inte lågt? Varför är man inte medvetna om att det här är ett Real som är väldigt starka i underläge? Det är nästan som att Liverpool trodde själva att de var tillbaka i det gamla Liverpool här, att nej men shit, vi är 2-0, vi är världens bästa lag, vi passar på att avgöra det här mötet genom att fortsätta trycka på. Men det är Real, vi är ju inte stressade av att de har ett underläge. Det finns så otroligt många erfarna spelare där, och de vet ju också att den där backlinjen, den kommer vi straffa om de fortsätter att stå så här högt. Så att det är en jobbig mental balans, för det är den här inramningen, Liverpool någonstans svävar iväg och känner att vi är på gång nu. Vi har bra siffror i bagaget från Premier League, och nu går vi för det i Champions League. Men det blir ju pannkaka av det hela, och Liverpool, precis som vi sett andra lag i Premier League, straffar de ju fruktansvärt hårt.
Sen... Det är svårt att så här sätta fingret på om det här försvaret. Jag håller verkligen med dig, just den här grejen med Van Dijk. Att Van Dijk, nästan vem som helst skulle kunna spela där. Joe Gomez var fenomenal där första säsongen i Liverpool, utmanade City när man kommer ihåg hur många poäng man tog, men han var bara torskade med någon poäng. Sen skadar sig han sig. Sen blir Matip, som har varit liksom en habil Premier League-spelare, inget speciellt egentligen. Han blev ju en världsback bredvid Van Dijk. Han har ju inte det där längre. Och sen måste jag även säga, vi har hyllat Bajsic i den här den här podden. Med rätta, han har gjort det jävligt bra, men här ser man att han har en bit kvar. Vilket är jätterimligt. Men så här, jag älskar fotbollsspelare som vill spela sitt spel, som han skiter på något sätt i att det är Real Madrid han möter. Men det är någon kontring när han så här försöker vända upp felvänd så här, ja, men aktionen som man inte får göra i de där situationerna. Och när Fabinho har säsongen han har och Henderson är så liksom, han har inte den löpstyrkan och ledaregenskaperna som man kanske har haft, då blottas ju Bajsetic ännu mer en sån här match. Skulle han den här matchen spelat blev prime Fabinho, prime Henderson, så tror jag att det hade varit en annan femma. Men just nu, när han på något sätt är den hetaste spelaren på det här mittfältet, så blottas orutinen och naiviteten extremt mycket. Och sen så möter han ju, ja men, Luka Modric, vilken jävla match han gör.
Ja, nej, han är helt brutal. Och det är ju en spelare som älskar den här typen av matcher. Och det är ganska tydligt vilket lag som har det bästa centrala mittfältet i den här matchen.
Och då är Kroos och Tchouameni där borta också.
Ja, men precis. Det är ganska bra ersättare där i Kamavinga och Valverde. Men jag tycker att också, som du är inne på, Bajsetic, skulle han få att slänga in en sån här ung spelare, det funkar ju oftast väldigt bra om det är en fungerande lagdel i övrigt. Men nu är det ju han som får bära lagdelen. Och det har ju funkat i vissa matcher mot Everton till exempel. Ja, eller Newcastle med en man mindre. Men när det då ska mötas Real Madrid, då blir det ganska tydligt att han behöver en bättre omgivning. Men ja, han är en fantastisk framtid för sig. Och det är klart att det kommer lite ojämna prestationer i den åldern. Men det där blev ju inte jättebra. Och nu är ju Liverpool utslagna. Den slutsatsen drar ju både vi och Jürgen Klopp. Och det behöver ju, det är klart att det är en jäkla smäll för klubben, men det behöver ju inte vara negativt i jakten på Champions League-platserna i alla fall.
Nej, alltså nej, verkligen inte. Nu är det verkligen fullt mega fokus på att vinna varenda match i ligan, för man behöver ta den där Europaplatsen på något sätt. Liverpool behöver göra om ganska mycket. Man behöver värma, man kanske behöver ta in en riktigt stor värmning där, såklart pratas om Jude Bellingham, och vi har varit inne på det tidigare, men fan, Jude Bellingham har ryktats bland annat till Real Madrid, City. När han ser den här matchen, när han ser Real Madrid köra över Liverpool på det här sättet, om Liverpool missar Champions League, och det är jävligt mycket frågetecken kring Klopps framtid, liksom vem ska, liksom hur ska man fingra det här laget, vilka ska göra det framåt. Jag har respekt för honom om hans hjärta säger Liverpool och att han går till Liverpool om de missar Champions League, men det är ju ganska lätt att förstå honom om han väljer ett färdigt Manchester City, om man liksom bortser från de stora frågetecknen som finns med Manchester Citys utredning, ovissheten vad som kan hända där, men alltså att gå till Real Madrid. Sen kanske han drömmer om att spela i England, det vet man inte, men det är klart att en missad Champions League-plats för Liverpool och så många frågetecken som finns skulle vara ett jävla slag, det skulle vara katastrofer.
Ja, man har ju fått en del signaler från Bellingham att det verkar ju vara Liverpool som är klubben som ligger närmast hjärtat. Sen är han nog ingen supersupporter, utan han kommer ju nog verkligen lyssna till det sportsliga här. Det ekonomiska, det kommer ju lösa sig. Han kommer ju bli brutalt bra betald i samtliga klubbar. Utan då är det ju det sportsliga det kommer att falla på. Jag håller med dig när man ser den här matchen. Vi vet också med Real Madrid som ska föryngra det där mittfältet. Båda de här lagen behöver ju byta ut sitt mittfält över tid. Nu har ju Real påbörjat den. De har ju Kamavinga där, Tchouameni. Men det finns ju plats för Jude Bellingham här. Och när han ser den här matchen, det är klart att Real stärker sina aktier. Sen finns ju övriga klubbar. Och Manchester United, de har inte, det var länge sedan de var en mer attraktiv klubb än vad Liverpool var. Men när man ser vad Ten Hag gör med det där laget, och att det fortfarande finns en del positioner att fylla ut med, att få in bättre spelare, då skulle jag vara ganska intresserad av det projektet. Och sen givetvis City och Pep då. Så att det är lite uppförsbacke där. Och skulle det vara som så att Liverpool missar Champions League och Bellingham ändå väljer dem, ja, men då har vi faktiskt att göra med ett ganska stort klubbhjärta, vad jag tror. Annars då, Jürgen Klopp, det är klart att det ska skruvas, alltså folk ska ifrågasätta honom. Jag såg att Sportbladet här, det är väl ingen supertungt forum internationellt, men här i Sverige så läser vi såklart vad Sportbladet har för åsikter. Och där såg jag att Samuel Abrahamsson,
vem?
Som är Samuel Abrahamsson. Ja, jag vet faktiskt inte heller. Jag har inte riktigt koll på honom. Men han gick ut med en krönika här där han vågade verkligen slå på den stora trumman. Att han tycker att Jürgen Klopp bör få sparken efter det här. Men jag väljer att inte ställa mig i den hörnan. Jag tycker att det vore faktiskt hål i huvudet. Den här säsongen är ju såklart ett misslyckande och kommer vara ett misslyckande oavsett om man löser den här fjärdeplatsen. Men jag står fast vid att jag tycker att han ska få en försäsong till på sig. Det har han liksom gjort sig förtjänt av. Han ska få möjligheten att bygga om det här laget. Och framförallt där FSG står, att sparka Jürgen Klopp i tider där man håller på att sälja klubben. Jag menar, Jürgen Klopp i sig är ju ett väldigt starkt varumärke. Det vore idiotiskt att skicka den klaraste lysande stjärnan i hela klubben. Det kommer de inte göra.
Nej, verkligen inte. Nu har inte jag läst krönikan och Samuel är säkert jätteduktig, men jag tycker väl på något sätt att det är ganska okunnigt att säga att Jürgen Klopp ska få sparken från Liverpool. Då har man inte riktigt förstått vad Jürgen Klopp betyder för Liverpool som lag och för stad. Han är Liverpool Football Club, alltså det moderna Liverpool Football Club som har gått från en många utskrattad förening som inte har vann en ligatitel på 30 år. Han har tagit tillbaka dem till toppen och vunnit allt. En halv dålig säsong när man håller på att förändra och liksom man har ett ganska daterat mittfält som man inte har fått lyckats ersätta, att han ska få sparken för det. Nej, det vore hål i huvudet och det kommer såklart inte ske. Men så det där gällande FSG, att de har gått ut nu och de vill inte sälja helt, de vill snarare ta in investerare, vilket jag vet faktiskt inte om det handlar om att de inte har intresse av vare som de hade tänkt sig eller om det här var tanken från början. För det är ändå konstigt att de går ut med den här informationen typ 2 eller 2,5 månader efter de lägger ut den för försäljning, att de måste förtydliga efter så här lång tid. Det känns som man får vara cynisk, att det känns som att det är liksom en efterhandskonstruktion kanske.
Mm. Ja, jag hade faktiskt missat det. Det var väl lite snack om att, eller det är inte så mycket, det är inte så transparent den här typen av försäljningar. Man får inte jättemycket inblick i hur affären och transaktionen ska gå till. Men jag hade förstått det som att FSG ville sälja hela klubben, men det är ju ett annat ljus på det hela efter att de har deklarerat det i sådana fall.
Ja, nej, jag trodde som sagt också det, och det har ju kommit, nej men det var faktiskt inget så, jag trodde att folk skulle höra av sig om det. Vi pratar ju inte om Uniteds ägande situation sen, och jag känner så här att så länge det inte händer något jättestort, det känns liksom sitta och analysera och ta upp det här. Ja, men det är rykten och att man ska sitta och för 38:e gången prata och säga att man fördömer sportswashing-projekt, sådana saker. Så vi helt enkelt, vi spekulerar inte, utan vi kommer ta upp det och prata mer när det liksom sker något konkret. Men det har kommit in en tredje är ju liksom Sir Jim Ratcliffe och Qatar-sheiken som har lagt bud för att ta över hela klubben. Sen har den här hedgefonden Elliott Group gått in med att sagt att man öppnar för att investera för att klara kvar Glazer som ägare. Och det kommer brinna i staden om det skulle sluta med att det inte blir att de står kvar som ägare, men att de tar in investerare för att liksom säkra upp klubben på ett ekonomiskt plan. Alltså det, när de har gått ut med att de vill sälja klubben eller öppna för att sälja klubben, om det skulle ske att de tar in en hedge fund, alltså det som Liverpool nu gör. Men just United, när det finns så mycket hat mot ägarna. Och sen, jag vet inte, det var en journalist där som var på plats väldigt ofta och sa att man att sluta protestera på Paul Trafford. Och efter slutsignal 2-1 mot Barcelona sjöng som Glazer out, men jag vet inte, jag kanske hörde fel.
Tydligt missnöje där. Om vi tar oss tillbaka till Liverpool då, och på tal om rykten då, så är det ju en ny sportchef också som ska tillsättas här i sommar, eftersom Julian Ward har meddelat att han kliver av. Och då säger David Ornstein då på The Athletic att Liverpool har Frankfurts sportchef Marcus Kroche högst upp på listan. Och precis som alltid när det kommer till den här typen av positioner i olika klubbar, så har man ju ganska svag koll på när de kommer från andra länder. Men han är idag alltså i Eintracht Frankfurt och har varit alltså 2021 då, där han tog steget från Leipzig. Han var tidigare assisterande tränare i Leverkusen, men har lämnat träningsplanen då och klivit upp i de finare rummen, om man får uttrycka sig så. Men han vill göra en yrkeskarriär som sportchef då. Och Frankfurt, de går ju väldigt starkt. Nu har inte han varit där så länge, men de tog ju Europa League i fjol när de skickade ut, eller vann mot Rangers i finalen. Och nu är de ju åttondelsfinal i Champions League. Ser ju visserligen ut att de åker ut mot Napoli. Men det är i sig en jäkla bedrift. Så att, vi får se om det är Marcus Kroosje och att man flirtar lite med Klopp här genom att ta in en landsman.
Ja, mycket möjligt. Vad fan hände, på tal om Michael Edwards? Vad hände med honom? Alltså det här, Chelsea var ju på honom. Det hände inte. Det känns ju som att han... Alltså,
han verkar ta en paus från fotbollen.
Ja, nej, men någon måste ju hugga honom. Det ryktas lite om United. United är ju på något sätt nöjda med hur det ser ut på många planer. Men alltså Richard Arnold och gänget i den ledningen. Alltså allt är bättre än Woodward i sådana situationer. Liksom Värmnings och John Murtagh. Men där finns det ju en förbättringspotential i United också. Så det är fan svårt att sitta. Jag visste inte vem Marcus Kroosje var innan det här. Så outbildad på Frankfurt, ja.
Ja, nej, jag kan inte säga att jag har stenkoll heller. men jag såg att namnet nu figurerar då, eftersom Ornstein, som är högt ansedd och har bra koll på de olika klubbarna, gick ut och sa att han finns med på listan. Liverpool måste i alla fall försöka skaka av sig den här förlusten. Inse att Champions League-äventyret är över för den här säsongen. Och nya tag mot Crystal Palace i helgen då. För jag tror ju inte att Liverpool går dit. Att de går till Champions League. För det finns för stora brister i det här laget. Även om offensiven ser bättre ut nu. Men det lever ju i allra högsta grad. Newcastle har sviktande form och Tottenham tar aldrig riktigt chansen att ta häng på toppen. Så att Liverpool har möjligheten, men jag tror ändå att det blir svårt. Under onsdagen så spelades sista rundan då av första omgången i Champions League. Och då var det Citys tur att ge sig ut.
Den sista rundan av den första, vad sa du för något?
Ja, sista rundan av den första omgången. Men jag tror alla förstod att Manchester City klev in i slutspelet. Och hade ju Leipzig på sin lott. Och när truppen släpptes dagen innan match, då konstaterade vi att varken Laporte eller Kevin De Bruyne fanns med i truppen. Och det beror på sjukdomar. Och jag tycker att framförallt den sistnämnde då, De Bruyne, han saknades i den här matchen.
Ja, nej, men City är bra i första halvlek, men andra halvlek vet jag inte vad som händer. Och det man tar med sig från den här matchen är ju återigen, vi pratade om det mot Nottingham, att Pep gör sitt första byte i 88:e minuten här, 90 minuter borta mot Leipzig. Noll byten. Alltså vad styr Pep Guardiola med? Phil Foden sitter liksom, alltså de får inte att lossna i andra halvlek, och Julian Alvarez, världsmästare, startande världsmästare för Argentina, man har Phil Foden på bänken, sen förutom dem är en ganska trött bänk. Rico Lewis verkar ju hamna på shitlist helt plötsligt, men just Phil Foden och Julian Alvarez, att man inte ger dem chansen, kanske framförallt, alltså Julian Alvarez är en väldigt direkt och rak spelare, men Phil Foden är ju den här trixiga som kan luckra upp försvar, att inte byta ut Jack Grealish mot Phil Foden i den här matchen, jag fattar verkligen ingenting. Och det känns återigen, det känns så fel att kritisera Pep, för han kan så fruktansvärt mycket mer fotboll än vad jag kan, men man höjer ju på ögonbrynen, det gör man.
Ja, det gör man faktiskt. Det känns ju märkligt att sitta i en svensk podd och kommentera Pep Guardiolas beslut i olika matcher, men jag delar ju den bilden och har gjort det förr. Jag förstår inte riktigt hur han tänker i alla lägen. Men Phil Foden, jag såg faktiskt att det var inget jättestort konto på Twitter, men jag såg att någon lyfte det som vi har lyft för några veckor sedan när det kommer till Phil Foden. Nej, men det går inte att vara kvar längre. Han kan inte ruttna i det här laget nu, och det är ju faktiskt vad han är på väg att göra. Det är Pep Guardiolas guldgosse. Han har ju alltid pratat väldigt gott om Phil Foden. Och att alla bara ska vänta på att han slår igenom och får det här. Att han tar det här sista steget och blir en världsspelare. Men jag börjar faktiskt tvivla. Och jag tycker att Phil Foden måste kunna ställa det kravet nu på Citys ledning. Att antingen väljer ni att satsa på mig. För att jag tycker Grealish och Mahrez, just nu så är de Citys bästa yttrar. Och de ska nog spela för stunden. Men samtidigt måste man väl ge Phil Foden chansen att få ta sig tillbaka till den nivån han tidigare bevisat sig. Och om inte det sker den här våren nu, att Phil Foden slår sig in i den där startelvan, då skulle jag nog kliva upp på det där kontoret och begära att få lämna. För det är väldigt många klubbar, tror jag, som skulle vara intresserade av att ta in honom i sitt lag. Och det skulle nog ge honom en kille som har varit i Manchester Citys organisation, ja, sen barnsben egentligen. Jag tror det skulle ge honom ett jäkla lyft att få lämna.
Tänkte honom typ i Barcelona. Nu har ju de 5-11 spelare på de där positionerna. Men just det här, vi har slängt oss med det jämförelsen den här sången. Men alltså, ge honom Sakas roll i Arsenal. Alltså, du är vår bästa offensiva spelare. Vilket, nej, men han på många sätt är när han är som bäst. Sen tror jag aldrig att han kommer lämna med historien för Manchester City. Jag är absolut svårt. Alltså, han känns så jävla brittisk. Alltså, han känns, han ska ha sina, ja men, usla fotbollsstil, han ska åka till Ibiza på sommarna med Jack Grealish, han ska gå på boxning i Manchester Arena och hamna lite pubtjafs någon gång per säsong. Svårt att se honom i något annat land, han känns så jävla urbrittisk på alla sätt och vis. Jag kan inte se honom i någon annan engelsk klubb egentligen, det är svårt att se. Han är så mycket, han är väl typ mest City av alla förutom, ja, men måste nästan gå tillbaka till typ Ryan Dunn för att ha någon som i mitt tycke förknippas mer med Manchester City än vad Phil Foden gör i dagens lag.
Nej, men det är därför jag tror att han sitter på en ganska bra position att ställa det kravet på Manchester City som organisation och klubb. Att jag vet hur viktiga jag är för det här laget, för jag är den enda som är fostrad. Ja, de har ju några som de försöker ta fram här, Rico Lewis, Cole Palmer och så vidare, och jag vet att de har en bra akademi, men Phil Foden är ju faktiskt den enda som verkligen kan visa på att jag är världsklass och ska starta varje match i den här klubben. Och det börjar faktiskt bli dags för Pep och City att ge honom det förtroendet. Jag vet att han inte har rosat marknaden här sedan VM, men han har inte fått särskilt många chanser. Och även om jag tycker att Grealish och Mahrez är bra, så finns det en annan höjd i Phil Foden. Men vi släpper det och konstaterar att City gör en riktigt bra första halvlek. Och det var ju nästan så jag somnade i soffan, för när City är så här bra då är det ju knappt någon motståndare på plan, utan de trillar boll, rullar boll, men skapar inte jättemånga lägen. Och det är ju ett försvarsmisstag från Leipzig. Det är både det är först till en dåligt slaget uppspel från en av mittbackarna, och sen så är det väl Guardiol, tror jag, som går bort sig i en duell. Och sen tycker jag nästan att målvakten bör ta det där skottet från Riyad Mahrez. Det ser ut att vara väldigt mycket mitt på. Men City tar ledningen rättvist.
En fråga är, jag såg att du tweetade gällande Henrys utläggning om Haaland. Var det hur man skulle involvera honom? Kan du, jag har inte sett det. Kan du bara, vad var hans take kortfattat?
Ja, men det var jättebra klipp, och de har ju pratat om det i den där studion förut gällande den här diskussionen som finns ändå kring Haaland. För många har ju svårt att förstå sig på det här. Vi alla konstaterat att Haaland har ju gjort braksuccé med tanke på hur många mål han har gjort. Samtidigt då som City som klubb inte har blivit bättre, utan snarare tvärtom. Du har ju nämnt det här också, att det är en ganska svag säsong för att vara Manchester City. Ändå så är man ju med och slåss på olika fronter. Men det har varit betydligt bättre upplagor av City tidigare säsonger. Men då är de inne på så här, hur ska man använda sig utav Haaland på ett bättre sätt? För att i första halvleken, då rör alltså Haaland bollen 7 gånger. Och man börjar se på honom att han tycker inte det är särskilt kul. Det är lite samma problematik, eller inte samma problematik, för han ruttnade ju. Jag tror inte Haaland kommer göra det, för att han gör ju ändå sina mål när han väl får chansen. Men Lukaku, till slut så blev ju han ganska less på det där, att han inte var involverad i spelet. Men det Henri då vill peka på här är ju, och även Jamie Carragher, det är ju att de inte nyttjar Haalands stora styrkor, och det är ju spelet bakom backlinjen. Och i bortamatcher så är det ju större ytor oftast bakom backlinjen, för då möter man lag som står högre upp. Och då visar de ju på några exempel där de knackar upp den på Haaland, han slår den tillbaka, och sen vill ju Haaland sticka. Alltså då vill han sticka mot den här ytan, och där är han ju bäst i världen. Men City, de slår ju inte den passningen, för Pep vill kontrollera, och han vet ju att den typen av passningar, då kan vi tappa boll. Det är mycket bättre att spela safe och jobba från långsida till långsida tills dess att motståndaren tröttar, det dyker upp en lucka, och då smäller man in den. Men de måste ju börja involvera Haaland mer på bortaplan och våga slå den här passningen där han är som bäst. Annars är det ju slöseri att ha en sån typ av spelare. Då är det ju faktiskt bättre att spela med en falsk nia. Och på så sätt hade ju faktiskt Harry Kane varit bättre för City som lag. Han är ju han behärskar ju allt.
Ja, men verkligen. Pep har ju kanske framstått som lite dum i huvudet, som så. Ja, men mycket talar väl hela tiden för att Haaland skulle gå till City. Och ändå, man ställde ju ändå frågorna. Varför är City villiga att splasha över en miljard på Harry Kane? En Harry Kane som är liksom 8 år eller något äldre än vad Haaland är. När de kan få Haaland för billigare än nästa sommar. Men du har nog svaret där. Att Harry Kane är en mycket mer Pep Guardiola-anfallare än vad Haaland där. Och det känns alltså så här, många tränare idag har svårt att spela med nior. Det var att kolla, Thomas Tuchel har en historia att ha väldigt svårt att spela med nior. Luis Enrique i spanska landslaget har svårt att spela och liksom få framgångsrika nior. Pep Guardiola, ja, Agüero var bra, men Agüero var bäst i City innan Pep kom. Och sen har man kanske haft de bästa säsongerna när man har spelat utan. Det är bara liksom, nej, man får ta in Kim Hellberg. Han är ju den som levererar med anfaller i alla fall.
Ja, exakt. Han får komma dit och bli anfallscoach då. Nej, men ja. det gäller ju att försöka vara... Jag tror att lyssnarna och de som såg den här videon förstår att Haaland har ju gjort precis det han ska göra och gör det väldigt bra. Men om City ska bli bättre som lag, då måste man faktiskt utnyttja hans styrkor och sätta honom i ännu fler lägen. För han kan ju faktiskt göra ännu mer mål än man har gjort. På hemmaplan, ja, men då tar de sig ju, då möter de ju låga försvar och då får han inte slut bollen i boxen och då smäller det. Men på bortaplan, då måste man faktiskt våga slå den där lite mer... mer avgörande passningen i djupled, för då är han ju, får han komma rättvänd och komma först på bollen, då är det ingen som tar sig förbi, för då slår han ju både undan försvararen och sen dunkar han in det i mål, men han kommer ju väldigt sällan till de lägena.
Nej, och det är ju där folk måste förstå att man måste kunna ha en debatt. Alltså, man kan inte bara säga, men man kan inte kritisera Haaland, han har gjort 30 mål. Ja, vi vet, men i grund och i slutändan handlar fotboll, om vi bortser från känslorna, för det är för mig vad fotboll handlar om, så handlar fotboll om titlarna. För tränarna, det handlar om titlar. Och blir Manchester City ett sämre lag, oavsett om Haaland gör 50 mål, då måste man kunna ha diskussionerna att det har inte en misslyckad värmning, men att man använder honom, att man inte nyttjar styrkorna på rätt sätt när man inte får till, då laget blir sämre. Det måste man ändå kunna prata om.
Ja, sen är det ju gåshud att höra Henri prata, för det, alltså, det är nog ingen hemlighet för många att det är ju min favoritspelare genom åren. Det fanns ju ingen som var så elegant som Henri, och när han var som bäst så var han ju bäst. Och när han då, jag har svårt att förstå varför han har misslyckats som tränare, för han är otroligt, alltså, han är härlig att lyssna på. Man mycket på grund av hans karriär såklart, så spetsar man öronen. Men han är väldigt pedagogisk, han förklarar ju också vad Haaland behöver förbättra. Ja, men exempelvis att han gillar ju att söka den bortre stolpen, att han tar den löpningen lite väl ofta. Och det är ju mycket på grund av att han vet att De Bruyne är väldigt bra på att sätta in den också mot bortre stolpen. Men att han också ibland behöver ta lite andra nya typer av löpningar så att han inte blir så lättläst. Och sen i den här typen av match då, när De Bruyne inte är där, då får han ju inte passningen lika ofta bakom backlinjen. Eller egentligen aldrig. Och då måste han anpassa sitt spel lite utifrån det också. Men herregud, alltså nior är ju lite av late bloomers, alltså det är många nior som slår efter 25 och till och med när de närmar sig 30. Haaland är ju fortsatt väldigt ung och det finns enorm potential i att förbättra just den typen av områden, att ta rätt löpningar. Men City behöver ju, alltså, och det är ju Pep bra på, att anpassa sitt, alltså han har ju förändrat sitt spel liksom. När han slog sig fram i Barca var han väldigt mycket tiki-taka, då var det ju bara possession. Sen har han ju blivit lite rakare i sitt spel i både Bayern München och City. Men nu måste han faktiskt, om han ska nyttja Haalands stora potential, fulla potential, våga slå lite fler passningar bakom backlinjen.
Ja, nej, men det blir intressant att se, för det är ju något som, nej, men, som man ändå måste diskutera. Och
ja, jag tog upp jag.
När City spelade så där rakt i andra halvlek mot Arsenal, hur bra Haaland är där. Han gör väl, om man gör ett plus ett, nej ett mål i alla fall gör han. Men där är han ju så jävla stark, och den här straffsituationen när han bara sliter Gabriel, när liksom får löpa bakom backlinjen. Alltså han är ju ett fysiskt monster. Fan, man vill bara se honom släppas lös och göra det han är bäst på. För det är ju en av de, ja men det är ju estetiskt så jävla fint. Att alltså man romantiserar och tänker tillbaka på sättet Henri, hans steg, Kaká steg med boll, hur Zidane elegansen på plan, Lionel Messi göra omöjliga saker. Haaland har ju de där sakerna att man bara, när han gör vissa saker, alltså hur är det möjligt? Alltså man bara stannar upp och njuter. Det är inte många spelare som har det, och då vill man ju se så mycket av den reaktionerna som möjligt. Och det är lite tråkigt att ja, men Manchester Citys sätt att spela håller tillbaka den Haaland till viss del.
Mm. Får se här då vad som sker i returen. City givetvis stora favoriter, men jag var imponerad av Leipzig i andra halvlek. Från att de bara i första halvleken var statister och tittade på när City rullade boll och hade liksom ingenting, så vågade de kliva fram i andra halvleken och hotade. Ja, men det var inte bara vid 1-1 målet, utan de hade fler lägen och hade faktiskt kunnat vinna den där matchen. Men City bör ju fixa det här i returen, tycker jag, hemma på Etihad. Vi släpper väl Europaspelet då och konstaterar att alla matcher lever inför returen. Och för den här poddens skull så hoppas vi väl att vi får vidare åtminstone två lag.
Ja, nej, men det, för contentmässigt så vi behöver ju ett gäng lag kvar i alla fall.
Mm. Innan vi snackar upp helgen då, lite nyhetsväg, så konstaterar vi att Xavi Gracia är tillbaka i Premier League, rättare sagt Leeds. Och när jag säger tillbaka, har du koll på hans karriär?
Alltså, nej, alltså han har ju varit i Watford, men alltså varenda spansk namn, hur många spanska tränare Watford haft egentligen? Alltså de här,
lite så.
Ja, men nu har ju Marco Silva, nu har han liksom blivit bra i Fulham, men han är också en av de där Watford-tränarna som bara varit runt, och det är så jävla svårt att hålla koll på dem. Så nej, har du någonting så ge mig det.
Nej, men jag har ju läst på såklart, jag kan ju bara komma ja, men
det
ihåg
hans. Det behöver man inte säga.
Nej, men han tog över Watford säsongen 17-18 efter Marco Silva, som nu gör succé igen då i Fulham, och då räddade han ju kvar dem. Så att han har ju liksom lyckats med det, och det är klart att de här klubbarna som ligger där nere och som nu har sparkat tränaren, de tittar ju på det, att det finns en historik, att man har lyckats med uppdraget förut. Men sen fick han ju gå i september, säsongen efter. Jag tror att Watford hade typ en poäng efter, ja, 7-8 omgångar. Så då fick han ju lämna. Sen har han ju varit i Valencia, där han också fick sparken. Och nu senast har han jobbat med bland annat då Xavi i Qatar, Al-Sadd.
Ah, okay.
Och där har han bra resultat. Men vad säger det egentligen? Men nu in i Leeds då, väntar väl på arbetstillstånd, som jag har förstått det. Mm. Och så får vi se om han lyckas rädda den här klubben. Ruskigt viktig match i helgen då mot Southampton för Leeds del. Jag håller ju inte tummen för Leeds. Jag tycker att de ska vara i Premier League.
De är ju smutsiga på så jävla många sätt, men som sagt, man vill ju verkligen ha Leeds i Premier League. Man vill ju ha de där rivaliteterna, även om det gick lite över styr senast när man mötte United. På tal om tränare, vad har vi på Ruben Seyes, kanske han uttalas?
Ja, vi säger man Seyes, va? Det är ju dubbel L där, så det borde vara Seyes.
Jag tror det.
Nej, men det räckte ju med att ta den där segern på Stamford Bridge. Så fick ju han då alltså förlängt här, för nu blir han tränare för Southampton året ut. Och det tycker jag är helt rätt. Utan att veta någonting om honom.
De kommer ju troligtvis åka ut. Så jag kan, han i juli 2018 så gick han till Århus som assisterande manager till David Nilsen. Sen 2021 så gick han och blev assisterande tränare i FCK. Mm. Och nu i somras då så blev han assisterande till Hasenhyttel. Så det är en väg som assisterande via Danmark som har tagit honom till ett Premier League-uppdrag. Så en fin resa. Det är inte bara Graham Potter som kan.
Förmodligen omtyckt av spelargruppen då också då. Det kan jag tänka mig, att man har lyssnat till någon form av spelarråd här, och så med resultatet på Stamford Bridge. Får vi se om det räcker. Och det är ju lite, för hans del så finns det ju absolut inget att förlora här. Alla räknar med att Southampton åker ur, och skulle det bli något annorlunda, att de lyckas mirakulöst rädda, att han lyckas rädda dem kvar, ja, då kommer han ju få ett längre kontrakt såklart med klubben. Leeds alltså till helgen, då blir det väl spansk möte då, för att han är väl spanjor?
Ja, nu från Valencia.
Oj. Ja, men vi får se. Gracia, han har väl inte arbetstillstånd klart. Jag vet inte om han kommer leda laget då. Men vi får se vilken spanjor som lyckas bäst då. Du, annars så noterar jag att Mason Mount, en förklaring till varför han har varit så svag i år, det kanske är den här kontraktssituationen. För där rapporterar också då Ornstein att Chelsea har erbjudit honom flera kontrakt, dels i somras men också här under hösten. Men Mason Mount har valt att nobba samtliga, och då undrar man ju lite vad som händer där.
Jag lyssnade faktiskt på The Athletics podcast i måndags när Ornstein gästade, och han pratade som att, alltså, de tror väl på många sätt att de kommer lösa en förlängning till slut. Liverpool bland annat, United börjar komma in i bilden, att rykten, det är bara som sagt 12 månader kvar i sommar, så det är en prekär situation. Men Chelsea vill fortsätta jobba med sina extremt långa kontrakt, och det är det som Mason Mount inte vill. Han vill inte skriva ett 8-årskontrakt med Chelsea, för då, alltså, dels så, alltså, inflation och sådana saker, en lön man skriver idag kanske är dålig om 8 år, och han binder ju upp egentligen hela sin karriär till Chelsea om han skriver på ett 8-årskontrakt, och han är ju öppen för att spela i Chelsea hela sin karriär, men han vill ha valmöjligheten, han vill inte känna sig fast i klubben, så det är väl egentligen kontraktlängden. Sen om Chelsea, de har ju varit väldigt stolt över den här nya liksom lönestrukturen, att Mudryk tjänar typ knappt 100 000 pund i veckan eller vad det är. Synd om Shinobi Lennon med 1,3 miljoner i veckan. Ja. Men om man jämför det, är ändå så här, alltså, lönerna har ju skenat iväg liksom när spelare som, alltså, att KDB och Salah tjänar 4 miljoner, det är fair enough, men när det bara går till min klubb Manchester United, när spelare som Phil Jones har tjänat i de nivåerna runt 100 000 pund i veckan, alltså när så begränsade spelare, och när halvdana spelare som kommer in ska tjäna liksom 150 000 pund i veckan. Så där vill ju Chelsea göra om lönestrukturen, och Mason Mount tycker väl att han förtjänar en högre lön och ett kortare kontrakt. Så det är lite clash mellan hur man vill ha upplägget. Så det blir intressant att följa, för han är ju verkligen blivit ansiktet utåt tillsammans med Reece James för det nya Chelsea som är på väg bort, all världens väg. För det är inte många, Guehi borta, Tomori borta, Tammy Abraham borta, Chalobah kommer inte spela en minut. Så det är bara de två kvar på något sätt av det här nya, på något sätt älskvärda Chelsea. Nu är de tillbaka att vara svårälskade igen.
Mm. Alltså, Mason Mount är ju jätteviktig för identiteten i den här klubben, att han blir kvar. Men jag köper ju det, att de där långa kontakten, de kanske inte är jätteroliga att skriva på. Och det här verkar ju störa honom, för det här kan ju vara en anledning till varför han har varit så otroligt svag i år. Men det är klart att han har ju visat tillräckligt tidigare säsonger varför han ska få ett bra kontrakt och varför han kan vara av intresse för andra klubbar. Liverpool behöver föryngra det där mittfältet, och då är väl Mason Mount en alldeles utmärkt pusselbit till det.
Ja, men han är ju en väldigt en löpstark, modern två. Alltså, han är bra i båda riktningarna. Jag gillar ju verkligen någon som spelare, så det är ju tråkigt att se att han har gått ner sig så mycket som det har igår. Det känns som en väldigt kloppig spelare, som du säger. Jag tror han skulle vara otrolig i Liverpool sen. Det är en känslig
kontroversiell övergång. Alltså,
ja, verkligen. Alltså, just att han är Chelsea-produkt, och de här bilderna när han slår frisparken och när han är grabb, liksom det skulle vara jävligt känsligt. Men sen samtidigt med sån Mounts utomlands, nej, svårt att se det. Alltså, det är klart att det skulle finnas. Barcelona har ju börjat med de här, alltså, framgångsrika bossmanvärmningarna. Christensen från Chelsea, man tog Frankesi från Milan. De har ju på något sätt blivit nya Juventus, som tidigare var väldigt framgångsrika med det där. Så Barcelona, dock det är fullt på det jävla mittfältet med Busquets, lär sluta, med Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. Jag kan inte.
Nej, det där är inte uttala.
Det roliga var ju, vi pratade med några Barcelona-supportrar igår. De uttalar ju absolut inte Pedri som Marcelo gör. De är inte närheten.
Nej, det var så. Vågar du ge det på?
Nej, men alltså mindre, mycket mindre läspande. Mycket mindre läspande. Ja, Pedri, ja. Nej, jag kan inte. Jag är sämst på spanska i hela världen. Pedri, nej, det går inte.
Annars har jag fått lära mig, jag såg på Twitter här att man, jag har ju kört mycket Joao Felix, man ska Joao, uttalande själv.
Jag kommer fortsätta med Joao.
Ja, jag byter lite fram och tillbaka när det kommer till uttal, det har nog alla våra lyssnare lärt sig vid det här laget. Du, vi måste blicka framåt mot helgen då. Och det är klart att den stora matchen är ju ligacupfinalen på Wembley. Två titeltörstiga lag. Jag hade med mig Newcastle-supporten, journalisten och numera även författaren Noah Bachner i studion här i morse då, när vi spelade in fotbollsmorgon. Och det är klart att hans supporterskap har ju tagit sig en rejäl törn då sedan ägarna, samtidigt som han ändå såklart dras med av det här och att han gillar ju det Eddie Howe har lyckats skapa. Men han skrattade åt det där att ja, United törstar efter en titel. Det var ju bara, vad var det, 4 år sedan? Nej, ja, nu 2017 var det, va?
Sex år sedan.
6 år sedan då. Det är, Newcastle har inte vunnit på typ 50 år. Så att, det är lite skillnad där. Men det är klart att det är två lag som verkligen vill vinna här. Till skillnad från när City spelar den här ligacupen. Då blir det ju knappt glädje då. Men häftig final. Och det finns ju framförallt frågetecken då i Newcastle. Där Karius kommer att kliva in mellan stolparna. Och
kommer hålla nollan.
Ja, men alltså, jag tycker nästan var elakt av Eddie Howe på något sätt. Att så här, nu har han chansen att revanschera sig. Varför måste han ta upp det där? Det här kommer ju inte sluta väl. Alltså, jag tror han gör bort sig igen.
Nej, jag tror han håller nollan. Men det är ju
när, som sagt, pessimistiska. När spelade han en fotbollsmatch?
2,5 år sedan, tror jag.
Du skämtar!
Jag tror att det var 2,5 år sedan. Det är så jävla roligt. Jag har säkert dragit den i den här podden eller Big Six när vi spelar in video. Men det är så jävla roligt. Jag tror att efter den här finalen, vi är lika dåliga på år, båda du och jag. Typ 18 kanske där. Skitsamma. Då möter ju Liverpool i försäsongen efter säsongen när man, den sommaren när man tar in Alisson, så möter, innan Alisson har kommit, så möter man ju typ Tranmere som ligger i League 2, tror jag. Och då gör ju Karius en dundertavla. De skjuter en frispark som han släpper i tur på. Och bara så här tappar upp bollen till en anfallare som nickar in den i öppet mål från liksom på mållinjen. Och den här anfallaren, alltså Tranmere, ligger ju, ja men, det är liksom över vattnet bara från Liverpool. Så det är typ Liverpool. Det här är en Liverpool-supporter, den här anfallaren. Så han vänder sig mot Karius. Och det här är bara, ja, men 1,5 månad efter finalen i Kiev. Så han bara vänder sig om och man ser så här mina, you fucking shite!
Ja. Nej, men alltså, tittar man lite till hans karriär här så stämmer det nog. Alltså, senast var han ju utlånad från Liverpool då. Han har varit två utlåningssessioner. Först i Besiktas och sen i Union Berlin då. Men där blev det ju inte mycket speltid. Och nu tog man väl in honom enbart då för att de visste om att Dubravka får ju inte spela en eventuell ligacupfinal. Och skulle Pope då gå sönder så måste vi ha en målvakt där. Och så händer det värsta tänkbara då, att Pope får rött kort. Och nu blir det alltså Karius som kommer att slängas in här. Det är ju helt galet. Det sjuka är att han är ju bara 29 år gammal.
Så ja, det är sjukt.
Man tänker sig att han är betydligt äldre och att...
Finns det en spelare, alltså nu det finns det säkert, men finns det någon spelare man så mycket förknippar med en dräplig händelse? Som, alltså genom tiderna. Jag kommer inte på en enda. Alltså säger man Karius...
Tommy Salo.
Jo, men han hade ju ändå en bra karriär, spelade i NHL liksom och vann OS-guld i Lillehammar. Men det är klart man tänker på tavlan. Karius är liksom... Du tänker på en sak, han var liksom ordinarie i målvakt i Liverpool en vår och sen så fuckade han upp den där Champions League-finalen. Alltså det enda man tänker på, Tommy Salo, synd om honom. Det är han som avgör den där matchen med räddningen 94 i Lillehammer. Fick vi lite hockeykuriosa här också.
Absolut. Nej, men det är väl så med Karius att det finns bara det man tänker på gällande honom. Vi får hoppas att den, eller inte för din skull då, men jag får väl hoppas då att den bilden förändras här, att Karius nyper en straff i straffdramat på Wembley här, då är det ju återupprättelse. Men jag har ändå svårt att se det ske. Klart står i alla fall att Bruno Guimarães är tillbaka. Och det betyder mycket för Newcastle.
Det är jätteviktigt för dem. Sen det är mycket frågetecken. Joel Linton gick väl av halvskadad senast. Wilson har varit borta. Alexander Isak har väl inte fått att lossna helt och hållet. Så det är ändå, och vad sa vi, en vinst senaste 7 i ligan. Så det är inget... Det är ett svårslaget Newcastle, men inte speciellt formstarkt Newcastle. Samtidigt som United, ja, men man märkte ju alltså redan tidigt när vi var på puben och laddade upp mycket, mycket sånger om Wembley. Och direkt efter matchen igår, sånger om Wembley. Så det är en jävla tagg. Och alla man pratade med tidigare var det som, ja, men som lite City-mässigt. Alla åkte på finalen, men det var så här... ner till London, dyra tåg, dyra biljetter, 72 pund för matchen. Nu var det, alltså alla var så jävla taggade för att åka och biljetterna på svarta marknaden. Jag har ju varit jävligt sugen på att åka, men 10 lax för en ligacupfinal, det känns väl i dyraste laget.
Ja, det är lite väl saftigt. Du får se den hemma i Norrköping istället.
Helt enkelt.
Ja, det lät väldigt deppigt. Ja, men det blir bra. Jag håller ju såklart United som favorit. 60-40 pratade Noah om här. Jag vet inte vad oddsen säger, men det var hans bedömning av det hela. Och jag säger väl att det kanske är lite mer åt Uniteds fördel. Jag hoppas ju på Alexander Isak från start, men mycket pekar väl på att Wilson är tillbaka. Fan, går det inte att få in båda på något sätt?
Jo, det borde gå. Sen tror jag inte, eller jag vet, skulle jag nästan vilja slå på och säga att de inte kommer testa det här för första gången, eller om det blir första gången i den här finalen. Men framöver, alltså testa det. Alltså, Saint-Maximin har kommit tillbaka och sett okej ut nu, men det är ju när de har haft den här balansen med Almiron till höger och om det är Willock eller Joel Linton till vänster som de har varit som bäst. Så det finns ju mycket att experimentera med det där laget. Så det blir kul att se vad de gör sen. För båda har inte varit tillgängliga egentligen någon gång. Alltså det är nu när Alex efter skadan. Men han har ju inte varit redo för 90 minuter, så de har ju inte haft direkt chansen att spela tillsammans. Så det skulle vara kul att se. Ja, 2,20 på United fulltid är ändå ganska, alltså, höga odds för ändå lov att säga. Ja. Mer än jag trodde.
Får se då vad som händer med Rashford här då, och hans skada som han påstår sig ha. Men som sagt, ska nog mycket till att han missar den här matchen. 17.30 söndag alltså. Den matchen får vi ju snacka ner i nästa avsnitt. Tidigare under söndag så har vi... Ja, precis. Soffan i Norrköping. Tidigare då, under söndagen, så spelas ju en annan stor match i Premier League. Och det är ju krismötet då. Spurs mot Chelsea. Där Chelsea då sägs, det har varit krismöte i ledarstaben, men där ledningen fortsatt har stöd då till Graham Potter. Och det är väl ingen anledning, det finns väl ingen anledning att göra en förändring nu, utan nu har man väl bestämt sig att det blir Potter åtminstone fram till sommaren.
Ja, nej, men det känns verkligen det. Jag kan uppskatta, jag sa ju senast att jag tycker väl på något sätt att det är dags att gå vidare, men det är ju för att jag inte tror på Graham Potter långsiktigt, men jag uppskattar verkligen att de har lagt ner mycket pengar och tid och resurser och liksom satsat på den här, ja men, okända, missförstå mig rätt, men sett till en klubb av Chelseas dignitet, när man kollar vad de andra klubbarna tar för tränare, så är han ju relativt okänd på den här nivån. Och det är ändå respekt för att man liksom löper linan ut och ger honom chansen att motbevisa att han är tillräckligt bra på den här nivån. Sen, alltså, Spurs på hemmaplan är ruskigt bra. Jag håller Spurs som ganska stora favoriter i den här matchen. Sen Spurs, båda de här lagen har en jävligt viktig Champions League-matchen också. Så det är en skön balansgång. Alltså den här matchen är viktigare för Spurs. Chelsea kan ju glömma topp 4. Så matchen är på något sätt viktigare för Spurs, medan Chelseas viktigaste match är Champions League. Sen man kommer ju såklart gå för det.
Men sen måste ju Chelsea börja få lite...
De måste börja göra mål.
De behöver ju göra mål och vinna fotbollsmatcher. Så att jag håller ändå matchen viktig, men jag håller med i var de befinner sig i tabellen, så är Chelsea som helt över. Medan Spurs verkligen är ett av de lagen tillsammans med Liverpool då, som utmanar om fjärdeplatsen. Och jag håller också Spurs som favoriter. Det såg bättre ut här mot West Ham. Får vi se om det blir Son eller Richarlison från start.
Son, bättre att bänka Son, så kommer han in i mål i alla fall. För han är sämst när han startar. Så det är bara att ta det.
Sen tycker jag att Kulusevski ser lite sämre ut här mot slutet. Kanske har en liten formsvacka. Inte lika självklar ute till höger. Men ska ju starta den här matchen. För det går inte att spela Son och Richarlison och Kane här. Utan det,
nej, han erbjuder det ska något de andra inte har.
Nej, får se om Pedro Porro får chansen här, men det är svårt att tro med tanke på hur het Emerson Real är. Då. Det krävdes en ytterback för en halv yard för att få fart på Royal då.
Det är ju klassiska, när fan var det här, United värvade Alex Telles och Luke Shaw helt plötsligt blev världens bästa vänsterback den säsongen. När han var med i turneringslag i EM och vart årets vänsterback i Premier League-laget också. Så det är kul när man värvar för att få igång de andra spelarna.
Kan ju vara värt det. Vi har en lördag med två riktigt spännande möten nere i botten. Leeds mot Southampton och West Ham mot Forest. Jag var inne på att Moyes skulle få dojan här för att de skulle få en ny röst och en injektion inför den här livsviktiga matchen. Men det har inte skett. Men det här är ju en match som bara West Ham måste vinna.
Ja, nej, men det är ju jag tror inte att det är sant när jag ser dem ligga där nere. Och man tar inte seriöst. Det var lite som förra året när det tog ganska lång tid innan man tog det seriöst att Everton var med i bottenstriden, att de var så dåliga som de verkligen var. För att man kollar på spelarna och man kollar på framförallt klubbnamnet, som man inte var van att de ska ligga där. Och just med West Ham som vinner sin Conference League-grupp enkelt. Man slutade väl sjua förra säsongen och liksom har ju ständigt gått uppåt under David Moyes. Men att vi har skällt ut Everton, vi har skällt ut Bournemouth, vi har skällt ut Leeds. West Ham är där nere. De är alltså 2 poäng före tokusla Southampton. Så det är dags att börja vinna. För det där, just det där, jag tycker inte man ska underskatta den här grejen att spelare som mentalt, Southampton, Leeds, Bournemouth, Everton spelar också. Jag tror att de är på något sätt redo mentalt för att vara med i en bottenstrid. Medan West Ham's spelare har ju liksom, ja, men vi ska utmana dem i Europa. Vi kom 7:a förra året, vi har värvat Lucas Paquetá och Scamacca. Vi ska liksom etablera oss där uppe. De är inte mentalt redo för en bottenstrid. Så det är dags att börja vinna för David Moyes.
Ja, det är det, verkligen. Nu måste faktiskt 3 poängarna börja trilla in här. Vi får se hur det går helt enkelt, och det kommer vi att prata mer om när vi hörs nästa gång. Och det blir väl som så att vi kör ett söndagsavsnitt där du segerusig får fira med att spela in podd i soffan hemma från Norrköping.
Ja, nej, men det lovar vi ändå. Får vi se om det blir ett odräglig Fabian 2 avsnitt i rad, eller om jag är nere på jorden så att folk får njuta efter det.
Ja, verkligen. Det blir underhållning oavsett helt enkelt. Ja, bra så, blir... Fabbe. Och resan från Manchester, den kommer man väl kunna ta del av borta hos Dobba?
Ja, nej, men det stämmer. Vi ska väl försöka få ut något klipp, någon liten grej till fotbollsmorgon lördag som använder på lördag mellan 10 och 12. Och sen så sen är målet att få ut en längre video som jag vet inte om den kommer publiceras på Dobb eller om det blir YouTube eller fotbollsmorgon. Jag vet inte. Ni håll ögon, följ oss på Twitter så får ni se helt enkelt. De gjorde ju liknande förra året när Axel och Svanemar åkte till Neapel och Barcelona. Så något i den stilen är tanken. Så det ska bli jävligt kul att se. Vi var bland annat på och kollade Marcus Rashfords mural och filmade lite där och sådana saker. Så det ska nog bli jävligt kul.
Det ser vi fram emot, och vi ser fram emot nästa avsnitt också då, som vi spelar in söndag. Tack Fabbe, tack till alla er som har lyssnat. Trevlig helg, så hörs vi.